Vi har ju också fått ett tack ifrån våra vänner i Eckomförde, och de fick också i samband med sitt besök här information om Finjaprojektet som vi nu själva ska få information om här. Det är ett stort projekt som har varit i många år och vi har lagt ner mycket pengar på detta. Men det är viktigt att vi har en väl fungerande Finjasjö och även de andra sjöarna naturligtvis. Vi kommer in på detta också. De har ju Eckomförde, trots att de ligger så nära kusten, så har de också en insjö precis innanför stadskärnan som där vattenkvaliteten har varit ett föremål för diskussioner i många år. Och därför var de särskilt intresserade att lyssna på detta. Nu ska vi lyssna på detta och hur långt vi har kommit till Hässleholm. Och vi gör på det sättet att Per Nilsson från tekniska avdelningen introducerar de som ska informera oss, och vi håller på till 19.30 och sedan har vi förhandlingar. För klockan 20 har vi en kort kaffepaus. Varsågod Per.
Tackar för detta. Hallå.
Så bort här.
Du kan mima. Hallå. Ja. Jag tackar för att vi får komma hit och informera om Finjasjön och att ni är så intresserade. Och denna gången blir det lättare att informera än det var när vi pratade på tyska.
Nej, han var inte ledamot av fullmäktige.
Och som ni alla vet så är detta ett LIDAR-projekt, och i fjol var det till och med ett LIDAR-LOVA-projekt, men LOVA de drog sig ur. Det var länsstyrelsen. Så nu är det ett LIDAR-projekt. Det drivs via en styrgrupp och där är jag ordförande, och så har vi då en operativ som är Kurt Hagenrud. Och sen har vi då även i Brigitte och då Johan Forsblad och Helena Annadotter som ingår i den gruppen. Sen får jag ta på mig glasögonen. För att jag ska berätta om att styrgruppen är så sinnrikt sammansatt så att den ska bli så bra som möjligt. Och där finns representanter från kommunledningskontorets tekniska avdelning. Där finns från Finjasjöns fiskevårdsområdesförening. Och sen finns där från Finjasjöns fiskevårdsområde. Där finns från Bosarpasjöns fiskevårdsområdesförening. Där finns från tekniska utskottet. Där finns från LIDAR. Det finns från miljökontoret, Hässleholms vatten, Origito och Naturbruksgymnasiet i Osby. Med en sån sammansättning så kan det inte bli annat än bra, tänkte vi. Och så hittills har det ju lyckats över förväntan. Och vad det är, projektet det heter Utveckling och genomförande av vårdfiske och fiskevård i Finjasjön och Bosarpasjön. Och där är då några punkter som vi ska försöka uppfylla. Och det är utveckling av skonsammare fiskemetoder. För vi trålade ju innan och det var den fisken som skulle tillbaka i sjön, den blev skadad. Den andra kan inte göra så mycket med att de ska upp på land. Och de har ju ändå inte mycket att hämta. Men de fisken som skulle tillbaka, den blev sammanpressad och där blev rätt mycket skador. Men nu när vi då har bottengarn och ringnot så fungerar det mycket bättre. Och sen ska vi utveckla fångstmetoderna så att vi kan fiska på rätt tidpunkt och alltså ta de fiskarna vi vill ha. Och vi ska utveckla då våra djupkartor. Och vi då ska ha en etisk acceptabel användning av fisken vi tar upp. För vi får ju upp rätt stora mängder utav vitfisk, och det är bra om vi kan hantera det på ett vettigt sätt. Så det är det som vi jobbar med nu. Och nu kommer då Johan och Helena att visa ett bildspel och berätta lite om vad vi har gjort hittills. Som jag sa innan så det har varit otroligt bra och vi hoppas att få fortsätta med det. Varsågoda.
Mm. Ja, tack så mycket.
Ja.
Vi får flytta oss då till Finjasjön. Och ni ser här att det är på bilden att det är en sjö som är ungefär 5 km lång och 3 km bred. Men ytan är ungefär 10 kvadratkilometer. Det finns 7 stycken tillflöden, olika åar och bäckar som är av lite större storlek. Och ett avflöde, det är Finjasjön vid Almån här. Och vi har ett markant tillopp här från reningsverket via den anlagda våtmarken som går ut här rätt så nära Björkviken.
Men vi börjar med lite historik och vi går tillbaka till 1800-talet. Då var Finjasjön större än vad det var än vad det är nu idag. Och den sänktes 3 meter på den tiden. Och det innebar ju att sjön krympte. Plötsligt blev sjön mer känslig för föroreningar. Även om det inte var så mycket föroreningar på den tiden. Men det dröjde inte längre än till kanske 1920. Och sen började moderniseringen av staden. Och det började bli problem, vattenproblem. Vi vet genom folk som vi kände för några år sedan som badade i sjön runt 1915 att sjön hade jätteklart vatten. Men det började bli mer och mer grumlig. På 40-talet framförallt började det bli mer algblomningar. Och på 1950-talet så var det periodvis badförbud. Stadsläkaren avrådde från att bada i Finjasjön. Det var kräftdöd och gäddorna fick sjukdomar. Det första reningsverket kom först 1949. Och det var då mekanisk rening, alltså de stora partiklarna seglades bort. Men fortfarande kom det mycket näring ut i sjön, så sjön gödslades. Ja, och mitten av 60-talet så kom ännu ett steg biologisk rening som innebar att mycket av det här organiska materialet togs bort.
Ja, jag kan gärna släcka de spotlight som ligger på skärmen här. Så är det mycket bättre.
Okej. Okay. Ännu bättre rening i mitten av 60-talet. Men den kompenserades av att vi hade en urbanisering. Folk flyttade in till staden mer och mer, så blev det större belastning. Och så när det gäller sjöar och vad som gör att sjöarna blir grumliga och får alger, så pratar man väldigt mycket om näringsämnet fosfor. Och alltså tillförseln av fosfor var som högst i mitten på 1960-talet. Och sen började det minska. Det kom bättre och bättre metoder. Och 1977 hade Hässleholms stad ett av världens modernaste reningsverk. De har också börjat fälla fosfor. Och då var ju förväntan väldigt stora på att sjöns vatten skulle bli klart. Då var sjön en sjö med väldigt mycket vattenväxter, ibland algblomning. Men effekten uteblev, tyvärr. Och ni som är lite äldre som jag, ni minns kanske att på 1970-talet kunde det se ut så här också under 1980-talet. Och här ser vi alltså nästa bild, tack. Ja. Ser vi alltså algblomning av en alg som heter mikrocystis och som var giftig. Och på den tiden var också Finjasjön dricksvattentäkt, så det här var extra besvärligt. Här ser ni dricksvattenintaget 1989. Nu för tiden tas inte dricksvatten från Finjasjön längre.
Vi kan släcka de här lamporna som ligger här på. Ingen som...
Det behövs inte.
Okej. Okay. Ja, här har vi Finjasjön, en del av djupkartan här. Och som ni ser så är det djupaste området är här, före den lilla ön. Om man är på badstranden här, så före ön så finner man det djupaste området här. Lite strax utanför trädhuset. Väldigt stora delar av sjön är väldigt grunda. Ni ser här det röda området. Det är kanske upp till 2 meters djup. Hela norra änden är väldigt grund här. Men om ni tänker efter så hade då sjön varit 3 meter djupare tidigare. Så att det var rätt så stora arealer, framförallt på det här hållet som blir under vatten.
Ja, och då kan man fråga sig, varför blev inte sjön bra trots att man hade minskat så mycket av näringsämnen till sjön? Jo, det visar sig att i mitten av Finjasjön, ganska stora yta, så finns det ju svarta bottensediment. Och det visar att de innehåller mycket fosfor. Och de läcker ut fosfor. Framförallt läckte det ut väldigt mycket förr. Så det var problemet. Och då ställer sig ju frågan då i slutet av 70-talet. Vad ska man nu göra? Man har liksom använt all modern teknik och minskat väldigt mycket av fosfortillförseln till sjön. Ändå så blommar sjön fortfarande. Och väldigt många experter tillfrågades ju. Och olika metoder föreslogs. Men som ni kanske minns så sökte man muddra bort ytsedimenten. och det pågick i 5 år. Men det visade att det fungerade inte. Därför att det var bara det översta lagret som plockades bort och man lämnade kanske 2 meter också fosforrikt sediment kvar på sjön. Så därför så testades ju en ny metod i början av 1990-talet. Och det är det som man på den tiden kallar biomanipulering. Nu kallar vi det mer ekologisk restaurering. Och idag kallar vi det vårdfiske. Bygger helt enkelt på tanken att det är inte bara den mängden näring som kommer till en sjö som bestämmer hur sjöns vatten ska se ut. Utan också de olika komponenter som finns i sjön. Fiskarnas relation till djurplankton, djurplanktons relation till alger, de bottenlevande fiskarnas bökande i botten som sprätter upp näring och som grumlar sjön. Det var den metoden som testades i oktober 1992 när kommunen då köpte in 2 trålare och satte igång att tråla upp mörterbraxen. För det var de fiskar som anses göra mest, vad ska man säga, det var en obalans i sjön. Det fanns för mycket mörterbraxen. Så skulle man då få bättre balans mellan rovfisken, gäddan och abborrarna, relationen till mörterbraxen, så skulle vattnet klarna. Så var tanken.
Innan, eller när man trålade då, så kostade det ungefär 1/10 jämfört med den mekaniska metoden att ta upp sedimentet. Det var mycket lyckat, men man skulle få upprepa det. Rovfisken skadas och det kritiserade sportfiskarna. Trålningen skedde ju på sommarhalvåret mer. Och det var också allt svårare att få rejäla fångster, för fisken lärde sig var båtarna gick och de uppehöll sig mer i strandkanterna. Och år 2008 så blev det badförbud igen vid Björkviken. Och då var det sommaren ofta så att det var högt vatten först på våren och sen drog sig vattenbrynet längre och längre ut. Och under tiden så avlagrade sig ett brett bälte med blågröna alger på stranden och det blev riktigt oaptitligt. Vattnet var helt ogenomskinligt tidvis. Den här bilden från 17 augusti, då har vi tagit en 5-liters dunk och hällt upp sjövatten i och man kunde överhuvudtaget inte se igenom den dunken. Och alltihopa berodde bara på denna. En liten blågrön alg som är 0,003 mm i diameter. Fast det var ganska många. Helena har räknat dem, ja. I alla fall ett prov av dem. Och de här små algerna av Afanisomenon, de gjorde sjön till en giftig spenatsoppa som vare sig människor eller djur uppskattade. Den här arbetsgruppen, Finjasjögruppen, den bildades hösten 2009 med de här representanterna som ni hörde nyss och några känner ni säkert igen här. De sitter och avnjuter grillad braxen från Finjasjön. En annan grej som kom igång då, det var ett provtagningsprogram året runt för att följa utvecklingen i sjön. Och här ser ni Helene i 13 minusgrader över djuphålan. Och det senaste året tillbaka så har vi nog lyckats ta prov varje vecka, även om det var tunn is, tjock is, vatten och storm. Samtidigt så det här problemet med att vattnet drog sig tillbaka skulle det rådas bot på genom Kurt Hagenrud, som var mycket involverad i att bygga ett dämme. Som ni ser här så har faktiskt Almon tömts på vatten och här gjuter man plintarna till dämmet 2008 på hösten. Och genom dämmet så har sjöns vattenstånd sommartid höjts. Här nere så har vi alltså hur det var innan vi hade dämmet, vecka 25 här till exempel. Och nu ligger vi så här. Det är ungefär en 1/2 meter högre vatten i sjön sommartid. Och det byggdes ett omlöp som fisken kunde vandra genom medan dämmet ej. Vi tvekade om provfiskerapporterna. De visade att det bara fanns 4,4% braxen i sjön. Och det tyckte vi var väldigt lågt. Fiskare fick braxen i näten och vi ifrågasatte det. Och vi fick hit fiskeexperter som kunde dra not under isen med en liten mini-ubåt. Och här gjorde de då notdrag ungefär 1 kilometer långa med linor under vattnet. Och sedan så fick de upp all fisk inom ett 200 meter brett område som då sorterades och räknades. Det visade sig då att det var ungefär 28% braxen och inte 4,4 viktprocent som vi hade trott innan. Så slutsatsen 1 blev att det var för många stora fiskar som levde på smådjur nära botten. Braxen, sutar och karp. De plöjer fram som vildsvin. och rör upp gamla fosforlager. Oönskade blågröna alger, de kan dyka ner till botten och hämta frigjord fosfor för tillväxt. Vattnet grumlas också. Bottenväxterna får ej solljus längre, då dör de, blir mindre syrgasproduktion. Det bildas giftig svavelvätegas. Och människor har slutat fiska braxen så den kan tillväxa ohämmat. Och braxen blir så stor så att gäddorna kan uttaget inte ta den. Slutsats två var att det var för många små mörtfiskar. De äter upp alla djurplankton som annars kan äta växtplankton, alger. Mörten förökar sig snabbt i stora mängder. Och människor fiskar inte heller mört speciellt mycket. Och de fiskar hellre rovfiskar som annars hade kunnat hålla efter mörten. Så det blir en obalans. Och vi fick en ny fiskestrategi från Finland. Det var att den aktiva lekande fisken fångas bäst med passiva redskap. Sätt upp bottengarn så här. Det har vi nu just för tillfället 21 bottengarn i Finjasjön. Och då simmar fisken in där när den ska in och leka och leta efter lekplatser. Och på hösten är det tvärtom. Då är fisken passiv, mätt och glad. Då kan man bäst ta den genom att ringa in den med en ringnot. Och efter att ha fiskat 141 ton i Finjasjön mellan 2010 och 2011 så kan ni se Finjasjöns färg på vattnet. Det är den 14 oktober. Och vi satt i sportflygplan och tog oss direkt ner till Ringsjön. Alltså detta är tagit en timme senare. Då såg det ut så här i Ringsjön. Och det var så Finjasjön brukade se ut innan åtgärderna. Vi har varit i Bosarpasjön också i det här projektet. Och då såg det liknande ut nu i höst. Giftproducerande blågröna alger som driver in här till stranden. I Bosarpasjön gjorde vi en kartering av bottenförhållandena. Här kan ni se i 3D hur det ser ut. Och det gick utmärkt att dra ut här, visade sig. Och i en bild på ett ekolod så kan ni faktiskt se hur braxen står på botten och plöjer fram. Det här varje streck här nere, det är en braxen som står med huvudet ner i botten. Och här ser ni ett mörtstim som har ställt sig där. Så visst fanns det braxen även om provfiskenät inte visade. På ringnotsfisk i höstas, 6,2 ton vitfisk på 6 dagar togs den här. Här är en av fångsterna.
När det gäller Bosarpasjön så är det väldigt intressant att den här sjön ser ut som gamla Finjasjön. För Bosarpasjön har aldrig liksom mottagit avloppsvatten. Och det finns inte heller några större näringsutsläpp till den här sjön.
I en del reduktionsfiskeprojekt så bara lägger man fisken på soptippen eller rötar den till gas eller något annat. Va? Och vi tyckte det var väldigt oetiskt. Vi skulle helst använda den. Och ett av sätten är att lämna fisken till det skånska storkprojektet som ropar efter mat till sina 300 storkar. Och de är uppförda hittills på kycklingdelar som de har fått. Men nu har de fått finjasjöfisk. Och det visar att nu gillar de inte att äta kyckling längre. Vi har levererat flera ton fisk till redan nu i april till storkprojektet. Och även andra, det finns faktiskt många som är intresserade av att äta finjasjöfisken. Speciellt alltså folk från Asien, Mellanöstern, kineser, vietnameser, thailändska. De kommer och vill ha en fisk att äta. Och de har metoder för att göra allt möjligt av fisken. Vi har tittat på hur fisken fördelar sig vid olika fisken. Och jag ska inte dra det här diagrammet. Men till vänster så är det rovfisken. Och till höger det gröna så är det bytesfisken. Och då kan ni se hur det varierat i olika fisken. Det gäller ju att optimera fisket så man får de fiskarna man vill ha. Naturbruksgymnasiet i Osby är också väldigt intresserad av detta. Och arbetar aktivt för att lägga ut till exempel risvasar. Så att abborrarna ska kunna yngla av sig och växa sig kraftigare i sjön. För abborrarna kan då växa upp och ta mörta. Genom tekniska så har vi fått vassklippning med Hässleholms vatten. Vattens hjälp också. Och det är viktigt att klippa vassen runt sjön. Inte kanske på alla områden men på många. För det bildar syrgasfria bottnar där vassen finns. Det är angeläget och det är rätt så liksom, nu på senare tid som vi har uppmärksammat det mer och mer. Tittar man då på totalfosfor när vi har mätt i ytan vid djuphålan så ser det ut så här. 2006, då hade vi såna här nivåer upp till 260 mikrogram per liter. Och 2012, då låg vi här. Ni ser hur trendkurvan går neråt för både yt- och bottenvatten. Så det är mycket mätbara resultat. Vi har också roat oss med att plotta hur siktdjupet i sjön, det har vi här, högre upp en bättre siktdjup, varierar i förhållande som i förhållande till totalfosfor. Har vi högt totalfosfor som här innan restaureringarna, då får vi ett väldigt litet siktdjup, 30 cm. Och ligger vi här nere där vi är nu, då får vi ett siktdjup som är upp på 2 meter. Detta är medelvärde av alla mätningar en hel sommar. Och tittar man då hur det har varierat, så förra restaureringen var det 30 cm. Vid den första utfiskningen på cirka 430 ton var man på över 2 meter siktdjup. Sen gick det tillbaka och det har gjorts några olika fiskningar. Innan vi satt igång nu så låg vi på 1,17-1,18 meter. Och nu i år så blir det 1,63 meter i siktdjup. Och det är håller på att förbättra sig hela tiden. Så ni kommer ihåg den öde bryggan 2008. Nästa bild är tagen 4 år och 2 dagar senare. Då såg det ut så här på samma ställe. Och det är vår dotter här, Leontin, som kollar vattnet och säger att det är klart godkänt. Nej, vi tog ingen dunk då. Plasten var för oklar för att visa det fina vattnet då. Och vi har då fiskat nu med bottengarnen 2010 till 2013. Och här, det röda här, är vad vi håller på med nu. Vi hade en topp här andra dagen på över 2 ton. Men nu har det gått ner här och ligger på kanske 200-300 kilo om dagen. Sen kommer braxenleken. I fjol hade vi en topp på 3380 kilo en dag. Så vi får se vad det blir nu i maj. Siktdjupet har förbättrats mycket. Nu är det svårt att se på diagrammet härifrån. Men förra året här så var vi ner på 3,8 meter. Vilket var rekord. Ni ser hur det sjönk under hösten här. Förbättrades. Och sen fortsätter det här nu. Så får vi se vad det blir av det.
Och när vi började hålla Finjasjöns fiskamhälle i balans, så fick vi en helt nytt ekosystem, helt ny sjö. Om ni tittar på hur tidigare var det så att hade vi varma somrar så fick vi väldigt mycket fosfor och likadant mycket alger och dålig siktdjup. Men temperaturen påverkar inte längre alls på samma sätt. Ni kan se den blå linjen längst ner. Där kan ni se att även om vi vissa år har haft sommarmedelvärde på uppåt 25 grader, så är det ändå låga algmängder jämfört med hur det skulle varit tidigare.
Och sedan sjön har börjat bli bättre, så har området utvecklats både socialt och ekonomiskt, och det har blivit ett turistmål. Och 2012 noterade vi följande. Det var inga synliga cyanobakterier i juli till september. I juni hade vi en algblomning. Medelsiktdjupet juli till september har ökat från 1,15 meter till 1,77 från 2011 till 2012. Vi hade ett rekord i siktet på 3,80 meter. Där vi aldrig hört någon mätning som har visat så mycket. Men det var alltså på vår och höst. Det har varit det största antalet andfåglar på 38 år vid sjön. Cancer hos gädda, som ni ser den här, det har upphört. Det hade vi stora problem med 2010. Bestånden av abbor och gädda ökar. Vi släpper ut mindre fosfor och kväve till Östersjön. Det är faktiskt effektivt att restaurera sjön för reningseffekten. Och många nya ansikten har synts vid Finjasjön denna sommar. Ja, vi tackar för att ni har lyssnat. Vi vill bara ge en liten varning. Alla sjöar är olika och de kan behöva olika behandling. Samma recept gäller inte för alla. Och är ni intresserade av att följa detta mer, så kan ni gå in på vår hemsida regito.com eller på Twitter, twitter.com/finjasjon. Och där visar vi till exempel alla fiskeresultat varje dag efter vilka fångster som det har blivit. Ja, tack till någon.
Vi tackar så mycket för er redovisning här, och det visar ju det att det är lite... Vad man tror får man, är inte sanningen alltid, utan man får ta forska fram det, och det har ni verkligen gjort. De insatser som kommunen har gjort är ju enorma, men nu har vi förhoppningsvis kommit på rätt väg och att vi kan lösa problemen med Finjasjön. För att det är ju den stora sjön, vi är ju en inlandskommun som har rätt långt till kust, och då är det viktigt att befolkningen har tillgång till en frisk sjö som man kan ha som friluftsliv och andra som man vill använda den till. Tack ska ni ha. Än en gång en varm applåd.